ska då gå till det första ämnet för denna bibelkurs om Gamla testamentets profeter. Och det ämnet, det är Mose. Det är ju självklart att en kurs om profeterna måste börja med Mose. Ty Mose, han är den grundläggande förmedlaren av Guds uppenbarade vilja till oss människor. Han står i en alldeles bestämd särställning bland Gamla testamentets profeter. Och kanske just därför har han blivit omtvistad och motsagd. I våra skolböcker, i våra universitet, är Mose på många sätt en förhånad person i den mån man medger att han har funnits. Men jag kan säga er att det är ytliga och helt godtyckliga spekulationer som ligger bakom ett ifrågasättande av Mose existens, och att en person vid namn Mose skulle ha funnits som har sagt och gjort och skrivit just det som de heliga skrifterna uppenbarar. Vi kan med lugn tillförsikt låta oss undervisas av de heliga skrifterna om denne Mose och veta att han är en historisk verklighet. När levde Mose? Ja, i Gamla testamentet ges det inte exakta årtal, men med ledning av en rad uppgifter så kan vi datera honom med ganska stor sannolikhet till att han föddes ungefär 1526 före Kristus och dog 1406 före Kristus. Det vill säga, det är fråga om en profet som levde för cirka 3500 år sedan. Och då kan man ju fråga sig, det är väl ändå en förlegad person vi då har att göra med. Nej, enligt Guds ord så är det av största betydelse att vi lär känna Mose och hans undervisning. Ty den undervisning han ger är icke förlegad, den är Guds evigt giltiga, auktoritativa, sanningsenliga undervisning. Och Jesus säger om denne föregångare till honom: trodde ni Mose, så skulle ni tro mig, ty om mig har han skrivit. Vi ska inte gå närmare in på Mose fantastiska levnadshistoria. Den tror jag ni känner till. Det var ett barn som skulle möta döden, men så genom Guds märkliga ingripande blev räddad till livet och kom till det egyptiska hovet. Och där blev han undervisad i all egyptiernas visdom och var mäktig i sina ord och gärningar, säger Stefanus om honom. Han var av Levis stam, och när han hade vuxit upp och var i 40-årsåldern så gjorde han sig skyldig till ett svårt brott. Han dödade en egyptier, och så tvingas han i landsflykt. Och det är alltså en mördare som sedan Gud utväljer till att bli Herrens specielle talesman 40 år senare, sedan denne lärde man har fått traska omkring i öknarna som en beduinherde. Det är alltså ett ytterst märkligt människoöde, och ännu märkligare blev ju de 40 sista åren av hans liv. Han var ju 120 år när han dog. Han fick där bevittna det märkligaste ting. Fick bevittna hurudan människan är i otro mot Gud. Hennes hårdhet, hennes inkrökta, fördärvade hjärta. Men samtidigt de mest underbara gärningar från Gud fick han bevittna. Skorna blev inte utslitna under ökenvandringen, står det. Inte heller kläderna. I en torr öken kommer vatten ur klippan. Havet delar sig mitt i tu. Manna kommer från himmelen. Och mycket, mycket annat. Vi ska i detta studium framför allt se vad som är grunden för Mose auktoritet. Och därmed lära oss något om vad en profet är och i vilken myndighet en profet kan framträda. Och då har vi ju först att beakta vad Bibeln säger om kallelsen av profeten. Det är Guds egen kallelse. Den helige guden framträder för Mose i en brinnande buske. Och Gud framträder som Herrens utsände, eller som det står översatt, Herrens ängel. Och vi vet av nya förbundets skrifter, liksom också redan av det gamla förbundets, att den som är utsänd av Herren i denna mening, att han är ett med Gud samtidigt som han är den utsände, det är ingen mindre än sonen Jesus Kristus, som alltså redan i gamla förbundet uppenbarar sig och som kallar Mose att bli hans mun, hans profet. Det står att det är Herrens ängel som talar ur den brinnande busken, och samtidigt heter det att den som talar är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och vad gällde då uppdraget? Jo, den landsflyktige mördaren skulle gå tillbaka till den tidens mäktigaste folk och föra hebreerna ut ur trädomshuset. Vilket fruktansvärt uppdrag. Och vi vet att Mose också blev förskräckt inför detta uppdrag och framhöll att detta går inte, det är omöjligt, jag är ingen talare. Vad ska de säga om de nu inte tror mig? Nej, skicka någon annan. Och det är lätt att förstå. En landsflyktig mördare ska gå till ett stort och mäktigt, ja den tidens mäktigaste folk. Hur ska det gå? Ja, Mose får här lära sig, och Guds ord vill lära oss, att frälsningen, den kan inte äga rum. Det går inte mänskligt sett. Men det går endast genom Guds hjälp och på Guds villkor. Och därför är det avgörande att profeten är sänd av Gud. Och går åstad inte i egen kraft och på egna vägnar, utan endast på Guds uppdrag. Vi känner ju genom skrifterna mycket till också falska profeter. Och vad kännetecknar dem? Jo, att de går åstad utan att vara sända av Gud. De går åstad utan att tala Herrens ord, utan de framför sitt eget onda hjärtas egna funderingar. Och när de gör detta har de ändå fräckheten att göra anspråk på att vara en profet och tala Herrens ord. Här är det alltså avgörande att profeten verkligen är sänd av Gud. Du må gå stad, jag vill sända dig till farao, och du skall föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Så skall du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till eder. Alltså den som är, den evige, han som har all makt i himmelen och på jorden, han som uppenbarar sin makt genom sitt ord och sina gärningar, han har sänt mig till eder. Och denne jag är som har sänt honom, det är ingen ny Gud, utan samma Gud som redan har uppenbarat sig för Abraham, Isak och Jakob. Så heter det i andra Mosebokens tredje kapitel. Genom denna kallelse blev alltså Mose Guds profet. Och vad är det då att vara profet? Ja, om vi ska formulera det kort, så kan vi säga att vara profet är att vara Guds mun. Att vara profet är att vara Guds mun. Gå nu åstad, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska tala. Du ska tala till Aaron och lägga orden i hans mun, och han ska tala för dig till folket. Alltså ska han vara för dig såsom mun, och du ska vara för honom såsom Gud. Lägg märke här till vad som står. När Mose har beklagat sig över sin bristande talförmåga, så blir Aaron utsedd att vara Mose mun. Det är Mose som talar, det vill säga att det är Mose ord, men Mose ska lägga orden i Aarons mun, och de ska uttalas via en annan person. Aaron ska vara Mose mun. Och när han är detta, heter det, då är Mose i förhållande till Aaron så som Gud i förhållande till en profet. Alltså, Gud lägger sina ord i profetens mun. Profeten är Guds mun. Och vi ska se i våra fortsatta studier hur detta strykes under om flera av de senare profeterna. Varför behöver vi då profeter? Kan inte Gud tala utan en människas mun? Kan han inte tala direkt till oss? Kan han inte tala direkt till sitt folk som han vill rädda ut ur Egypten? Jo, visst kan han det. Och han gjorde det också vid Sina i berg. Han talade till hela folket. Men det blev en förskräcklig upplevelse för ett folk som icke är heligt. Man kunde icke uthärda att en helige talar direkt. Det blev för mycket. Det blev eld, det blev lågor, det blev basunljud. Det kom rök från berget. När folket förnam detta, de bävade och de höll sig på avstånd. Då sade de till Mose, tala du till oss, så vill jag vi höra. Men låt icke Gud tala till oss på det att vi icke må dö. Det vill säga, låt inte Gud tala direkt till oss, för då dör vi. Profeterna är alltså oss givna för att vi ska få Guds uppenbarelse till oss och leva. Gud kan uppenbara sig direkt, men genom sina profeter, genom Guds ord, genom den heliga skrift undervisar han oss alltså indirekt. Det är Gud själv som talar, men han talar genom bestämda medel, bestämda redskap. Och så ser vi då av fortsättningen att det är Gud som lägger orden i Mose mun. Det heter ständigt på nytt, så ska du säga till Israels barn, Så skall du säga till Israels barn, och så kommer det ett avsnitt, och så fortsätter det. Så skall du säga till Israels barn, dessa är de rätter som du skall förelägga dem. Hur fåfäng och förvillad till och med är då icke bibelkritiken, som inför denna undervisning frågar sig, hur kunde någon ge en sådan undervisning? Var fick man denna undervisning ifrån? Och som sätter man igång och försöker att spåra mänskliga källor och orsaker, därför att man utgår ifrån att det måste vara människotankar. Och så letar man i andra religioner och i grannfolkens kultur och frågar sig, kanske man har lånat det därifrån, kanske man fick den här idén från det landet, kanske man tänkte fram det här när man gjorde de och de erfarenheterna. Och vad har blivit resultatet av det sättet att försöka förstå Mose undervisning? Jo, man förstår den inte alls. Man kommer inte till rätta med den. Man har tvingats att stycka sönder det i en rad oförenliga källor, och man säger att det här kommer inte från en person, det här har inte Mose sagt eller skrivit, utan det har kommit till senare i olika tider, och det har så småningom förts samman i en bok som vittnar om att det är olika tankar och meningar och människors åsikter bakom det vi här läser. Ja, det är vad man får lära sig vid de flesta teologiska undervisningsanstalter. Men var och en förstår att därmed gör man ingen som helst rättvisa åt texten själv. Och när man inte vill akta på textens egna uppgifter, ja, då kan man inte förstå den. Det blir omöjligt. Den blir obegriplig, en oförståelig text. Vi har alltså att lägga märke till att enligt textens egna uppgifter givna till oss, så är det som Mose har talat givet åt oss från Gud. Mose är bara förmedlaren. Och det betonas, Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och alla hans rätter. Då svarade folket med en mun och sade, efter alla de ord Herren har talat vilja vi göra. Därefter upptecknade Mose alla Herrens ord. Lägg alltså märke till att Mose ord, man hör Moses stämma, man hör hans kanske speciella dialekt, det är Moses som talar, samtidigt är man viss om det är Herrens ord. Alltså Mose ord är på en gång Mose ord och Herrens ord, till Herren har givit honom det ord han talar. Och så kunde vi gå igenom de fem Moseböckerna och se hur det gång på gång betonas att Herren talade till Mose och sade, säg till Israels barn. Och så står det, Mose sade till Israels barns hela menighet, detta är vad Herren har bjudit och sagt. Och det som Herren bjöd och gav befallning om, det var bland annat att det skulle byggas ett uppenbarelsetält, där Herren skulle uppenbara sig för sin profet. Och det skedde. Och nu har forskarna ånyo problem. Hur kunde man bygga ett tabernakel? Hur kunde man bygga det efter dessa mått och så fulländat? Vem kunde ge en sådan ritning? Ja, skriften talar här om höga och övernaturliga ting. Den säger att ritningen gavs från Gud. Och det kan naturligtvis de flesta forskare icke gå med på. Mönsterbilden till tabernaklet gavs åt Mose av Gud. Mose visade honom, så här ska det göras. Och Gud griper in och sätter sin vishets- och konstskicklighetsande på vissa män, så att de kan utföra det hela alldeles så som det var på ritningen. Vi ska inte nu stanna vid detta, utan istället stryka under att när detta uppenbarelsetält är färdigt, då står det att Gud uppenbarar sig i detta uppenbarelsetält. Han uppenbarar sig vid nådastolen. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska giva dig. Och där ska jag uppenbara mig för dig, från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn. Detta lovade Gud redan innan tabernaklet var byggt. Och när det sedan var färdigt, så står det i 4 Mosebok 7 kapitel 89 vers: och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna. Där talade han till honom. Och nu är grunden för att vi icke förgås och blir dödade av Guds uppenbarelse och Guds tal, att Gud uppenbarar sig på detta vis. Han talar från nådastolen till oss. Och vi vet att nådastolen, det är vår återlösare. Det är vår lösen och vår räddning. Det är frälsaren Jesus Kristus. Därifrån kan han tala, och därifrån kan han möta fallna, oheliga, syndiga människor. Det poängteras, sa jag redan inledningsvis, att det råder en skillnad mellan Mose och de övriga profeterna, på det sättet att Mose har en alldeles bestämd särställning. Det uttrycks på följande vis i 4 Moseboks 12 kapitel från den 6 versen: hören nu mina ord, eljest om någon är en profet bland eder, giver jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då icke fruktat för att tala illa om min tjänare Mose? Andra profeter fick för sig uppenbarat vad som var Herrens ord och Herrens vilja genom drömmar och genom syner. Profeten Jesaja, som helt sant och helt visst kunde säga "så säger Herren", han fick Herrens uppenbarelser i drömmar och syner. Han kallar hela sin bok för det som skådats. Det som skådats. Det vill säga det som Gud har låtit mig se. Och det han har fått skåda, det är Herrens vilja och också Herrens ord. Ty det kan heta: detta är det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Babel. Jesaja 13, vers 1. Men Mose, han fick uppenbarelsen på ett mera omedelbart och direkt sätt. Och det heter i femte Mosebok sista kapitel, när Mose fick lägga ner vandringsstaven på berget Nebo. Han fick inte gå in själv, inte leda folket in i löfteslandet. Då står det: men i Israel uppstod icke mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte. Och när den heliga skrift profeterar om att Herrens ängel ska bli kött och blod genom en jungfru och födas åt oss som en evig konung, såsom Immanuel, som en evig överste präst och också en evig profet, då används Mose bland annat som förebild för honom. Det heter i femte Moseboks 18 kapitel 18 vers: en profet ska jag uppväcka åt dem bland deras bröder, en som är dig lik. En som är Mose lik. Och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag bjuder honom. Ja, vi får veta att denne kommande profet, i honom är Herrens namn. Det är ingen mindre än Gud själv, den treenige Gudens son. Och att han är lik Mose, det vet vi att sonen är, bland annat i det avseendet att han umgås med sin himmelske fader, liksom med den helige ande, i en fullkomlig enighet. Han får skåda Herren, Herren talar, umgås med honom ansikte mot ansikte. Och vi vet att han är betrodd i hela Guds hus. Därmed kommer vi över till Nya testamentets undervisning om Mose. Vad säger evangelisterna? Vad säger den profet som är Mose lik, nämligen Jesus av Nazaret, om Mose? Och vad säger apostlarna om honom? Jag ska nöja mig med att i stort sett bara ge er några citat. Det heter ofta: haven ni icke läst i Mose bok? Av detta förstår vi att Mose bok, den är inte satt ur spel på det sättet att när nu icke längre bockars och kalvars blod behöver offras, när nu reningsstadgarna och många andra ceremoniallagar inte längre har sin giltighet, så har likväl den undervisning Mose ord om alla dessa lagar och stadgar ger en viktig betydelse, en giltighet för oss såsom Guds ord som undervisar oss om eviga och himmelska ting. Därför ska vi gå tillbaka till Mose bok, och vi har mycket att lära oss om hur man skulle offra bockar och kalvar, fastän vi icke skall fortsätta att offra sedan sonen själv en gång för alla har blivit offrad för alla våra synder. I berättelsen om den rike mannen och Lazarus heter det i slutet på Lukas 16 kapitel: de hava Mose och profeterna, dem må de höra. Alltså, om de kvarvarande, kvarlevande bröderna till den rike mannen ville bli räddade, ville undgå pinan och komma till Abrahams sköte, så skulle det kunna ske om de hörde Mose och profeterna. Om de lyssnade alltså till den undervisning som redan är given genom gamla förbundets profeter. Hörade icke Moses och profeterna, så skolade icke heller tro om någon uppstod från de döda. Här ser vi vilken oerhörd vikt Herren Jesus lägger vid den uppenbarelse som redan har givits, som har givits av hans tjänare Mose och profeterna. Vi vill ju gärna tro att det ska till något annat och något extra. Och i denna yttersta tid ligger ofta betoningen på extra sensationer och upplevelser och ingripanden och mirakel. Men här hänvisas det icke till något extra. Jesus kan mycket skarpt och strängt säga: ett horiskt släkte är detta som åstundar extra ting, som åstundar tecken. Nej, inget annat tecken ska givas det än Jonatecken. Det vill säga ingenting annat än det som är uppenbarat genom Jona. Ingenting annat än det som är uppenbarat genom Mose och de andra profeterna. Och när Jesus kommer så är han fullbordan av det som är uppenbarat av Mose och profeterna. Trodde de Mose, då skulle de tro sonen och så bli frälsta. I Lukas sista kapitel berättas det om hur den uppståndne frälsaren vandrar med Emmauslärjungarna. Och då heter det i den 27:e versen: och han begynte med Moses och alla profeterna och uttydde för dem det som i alla skrifterna rörde honom. Mose och profeterna har alltså med Jesus att göra. Ja, de vittnar och undervisar om frälsaren och frälsningen. Det är därför inte alls så som vissa lärare och forskare ofta stryker under, att när du nu läser Gamla testamentet och vill göra det objektivt och vetenskapligt riktigt, då får du hålla Jesus borta. Ty han hör icke dit, utan gå nu till väga på ett objektivt och historiskt vis och försök inte att läsa in Jesus i texterna. Men det är ju icke fråga om att läsa in något som inte finns där. Ty det ska vi förvisso icke göra. Utan det är frågan om att läsa och se, ja, skåda vad som redan är där. Och där är Jesus. I Mose och profeterna är Jesus. Och då kan det inte vara mera objektivt och mera vetenskapligt om man tar bort någonting som finns där. Ungdomarna får ofta höra följande formulering. Om man till exempel läser Jesaja 53 och så säger man: ja, här ser jag hur Jesus blev genomborrad för alla våra överträdelsers skull. Nej, så ska du inte säga. Det är en trosinterpretation. Här läser du in någonting som inte har verklighetsgrund i texten själv. Ja, det har blivit mycket vanligt att uppfatta det så. Och det har sin grund i att man har delat på skriften. Man ser inte hela skriften, gamla och nya förbundets skrifter, som en harmonisk enhet, utan man spelar ut dessa delar emot varandra, och därmed kommer ett täckelse att vila över både det ena och det andra testamentet. Aposteln Paulus, han säger: deras sinnen blev förstockade Ty ända till denna dag ligger vid läsningen av gamla testamentet samma täckelse kvar, utan att det för dem är uppenbart att det försvinner i Kristus. Utan allt intill denna dag ligger då Moses läses ett täckelse över deras hjärta, men när de omvänder sig till Herren var där täckelset borttaget. Det är inte bara en sanning om de judar som icke känner skriftens Messias, Jesus Kristus. Detta är också på kornet och träffande sant om mycket av modern gammaltestamentlig exegetik. Man vill icke låta Kristus ha med gamla testamentet att göra. Man är helt blind för att det är Kristus som är skriftens hjärta. Och därmed ligger det ett täckelse över skriften, och hjärtat förblir bakvänt eller oomvänt. Man befinner sig i dunkel, i mörker och i oklarheter. Nya testamentet visar oss med all önskvärd tydlighet att skrifterna handlar ytterst om Jesus och frälsningen. Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Just det. Trodde ni Moses, så trodde ni och mig. Ty om mig har denne skrivit, säger Jesus till dem som läser skrifterna utan att se att det handlar om honom. Och om aposteln Paulus berättas det i Apostlagärningarna 26 kapitel. Eller aposteln själv talar sålunda: men då jag nu har fått hjälp av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar inför både små och stora, sägande intet annat än vad profeterna och Mose hava sagts skola ske, att ju Kristus skulle lida, och såsom den första av de dödas uppståndelse förkunna ljus för folket och för hedningarna. Alltså aposteln Paulus, han behöver inte komma med en ny och annorlunda uppenbarelse, utan den uppenbarelse han ger och Jesu vägnar, det säger han, det är inte ett annat än vad profeterna och Moses har sagt. Ytligt sett kan man ju säga att det är väl ändå lite annorlunda, men på djupet, till sitt djupaste innehåll, så är det faktiskt inte ett annat än vad profeterna och Moses hava sagt skulle ske. Och det heter i Apostlagärningarnas 10:e kapitel och 43:e vers: honom bära alla profeterna vittnesbörd, att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn. Men är inte detta nya testamentets lära? Har vi nu inte kommit in i evangelierna, att vi ska få syndernas förlåtelse i vår Herres Jesu Kristi namn? Det har väl ändå inte med den gammaltestamentliga judiska religionen att skaffa, kanske någon invänder. Ja, här står att alla profeterna ger det vittnesbördet att den som tror på Jesus, han har syndernas förlåtelse i hans namn. Redan Mose och profeterna uppenbarar alltså evangelium. predikar syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och jag ska till sist bara upprepa det citat som vi läste som inledning. Paulus, han är nu i Rom. Och man skulle kunna tänka sig att han nu med hjälp av sin stora talekonst skulle hålla stora tal, nya klara och övertygande framställningar för att vinna människor för Nya testamentets evangelium. Men det var ju ingenting annat än samma evangelium som redan är uppenbarat av Mose och profeterna. Och därför står det att Paulus söker övertyga dem genom att gå till de gamla skrifterna, söker överbevisa dem om sanningen, söker överbringa till dem en fast förtröstan på evangelium genom att utlägga för den Mose lag och profeterna. Då utsatte det en viss dag för honom, på vilken ännu flera kommo till honom i hans härberge, för vilka han utlade och vittnade om Guds rike, sökande övertyga dem både ur Mose lag och ur profeterna i fråga om Jesus, från tidigt på morgonen ända till aftonen. Det är Guds vilja att vi ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Och det kan ske genom att vi låter övertyga oss om sanningen, att vi av ordet blir upplysta och födda på nytt, så att vi tar emot syndernas förlåtelse i vår Herres Jesu Kristi namn. Och de som gör det, och de som har gjort det, de har anledning, får vi veta i Uppenbarelsebokens 15:e kapitel, att sjunga en segersång. Sjunga en sång om att de vunnit seger över vilddjuret. Och då står det att den sången, den är Mose, Guds tjänares sång, och Lammets sång. Tydligare kan det väl icke sägas än att det i skriften råder den djupaste harmoni. En harmoni mellan Mose och profeterna och den uppenbarelse som ges i Nya förbundets skrifter. Det är samma sång när man sjunger Lammets sång och när man sjunger Moses sång. Gud give att vi en gång får stämma in i den sången. Amen. Nu blir det 10 minuters rast. Och sedan fortsätter nästa lektion med ett föredrag av Per Jonsson över ämnet profeternas vittnesbörd om Messias. Det är första delen av 2 föreläsningar över det ämnet. Under rasten uppmanas ni att besöka bokbordet och införskaffa nödig litteratur.